Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var ett av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Tisdag igen är det alltså och dags för ännu ett nytt avsnitt av Trott och Sports podcast. Jag lyssnade på en annan podd igår. Thomas Andersson Wies nya, Hundåren heter det. Med underrubriken Motgångspodden. Bara en sån sak blir man ju lycklig av. Mitt i allt framgångspratande och allt vad som man alltid ska framstå som hejig. Men där berättade alltså, det var Per Gessle som var premiärgäst och där berättade han om när Juletider då slagit igenom i början av 80-talet, så hade man en omröstning. De var alltså störst, överlägset störst i Norden. Då hade man en omröstning i Hallandsposten och vilket som var Halmstad just då bästa band. Och som då Gessle uttryckte det, ja du vann ett annat band. Det är ju världsrekord alltså.
Snacka om inte att... vilket band utan ett annat band.
Ja visst. Apropå att inte snacka om att inte bli profet i sin egen hemstad. Då tänkte jag lite grann att det är väl inte riktigt så i travet va? Den där att inte bli profet i sin hembygd.
Det är nästan tvärtom.
Ja, visst är det.
Det är otrolig sån patriotism, lokal patriotism heter det så.
Ja.
Det här med att följa, man åker till banor bara för att, men det kanske inte är idag, framförallt i pandemitider, men förr det här med att åka ner till Valla. En romhäst som är bra, nu ska den åka ner till Valla, nu måste vi åka ner och spela.
Just det.
Tänkte på det där, ja, är det så verkligen? Det här jantelagen råder väl även i travsporten, gissar
jag. Ja, jag kommer inte riktigt på någon bra exempel. Liksom, på. Men i synnerhet inte i Hälsingland, där nu många sörjer en viss Järvsöfax som under måndagen somnade in då. Det var dit jag ville komma. Hela landet är väl vemodiga, men jag undrar om inte det är allra mest sorgsamt i just Järvsöfax hemtrakter.
Ja, det har du nog rätt. Jag stötte på, jag fick till och med vara med i Radio Skaraborg, alltså i Radio Skaraborg som inte har någon anknytning till Järvsöfax, och prata om Järvsöfax igår. Och det berodde väl enligt redaktören där på att alla vet ju vem Järvsöfax är, även om man är totalt ointresserad av travsport.
Ja.
Och det ligger nog, och träffar man folk på stan som jag gör lite på mina, när jag flanerar lite, så var ju samtalsämnet igår, ja, Järvsöfax är ju död.
Okej, det var så pass alltså.
Ja. Så att han var större än travsporten, får man säga så, det kanske man inte kan säga, men han var stor även utanför travsportens proselyter.
Vi lyssnar lite på ett klipp som vi har satt ihop här.
Eftersom jag hade haft som en dröm ifrån när jag var liten att jag skulle få den bästa kallblodshästen någonsin. För mig var det ju liksom lite extra stort att försöka bevisa det där. Och finnarna hade en som hette Viesker. Det var ju ett monster.
Viesker hade vunnit Solvallas elitkamp 5 år i rad och nu skulle de mötas för första gången i guldsprinten i Oslo.
Men inför det loppet då kom jag ihåg att jag var jävligt nervös alltså. Eller så spänd. Det var, jag ville gå bakom stallet och kräkas. Det var fruktansvärt alltså. Jag tänkte, och så stod jag där och så tänkte jag, vet du, vad fan. Här har man strävat och avla och träna och för att få fram en så bra häst som möjligt. Och så står man här inför den möjligheten och visa att han är bäst då.
Viesker leder ut i upplöpet, har utvändig på forsen med 3 Järvsöfax, men bak så kommer det nummer 2 Sagerknut ut i upplöpet, 5 Viesker, 3 Järvsöfax. Bo Sager kun försöker, men det försöker väl förgäves. Där är Fem Jesker som har ett grepp, som kommer tre hjärtat av Sime. Det blir jämfört mot mål. Blir det finsk eller blir det svensk? Det blir svensk och tre hjärtat för Jan Olav Persson. En flott prestation efter att ha gått stora delar av löpet utvändig leder. Tre hjärtat för vann på en helt överlägen måte.
Har du väl inte tvil längre, Jan Olav Persson? Du har ju världens bästa kallprocess.
Ja, i dag visar han det och mötte då Fiskare som sagt, så att ja, det är något så.
Ja, det är en stark historia, det får man säga. Magnus, du har, men det var du vill säga något.
Ja, man slås ju av vilken, ja, vilken otrolig historia det här är, som börjar i en, alltså, kärlek mellan bröder. Ingmar som vill, han har insett att han inte kommer att kunna bli någon bra travtränare, travkusk, men han vill ge Jan-Olov en bra start och börja liksom långt tillbaka i tiden med ett fölsto och kämpar och kämpar och kämpar. Och jag vet inte hur många tusen mil de säger i den här fantastiska filmen att Ingmar åkte för att betäcka ston genom tiderna. Och det blev liksom ingenting, och till slut var pengarna slut. Och då gav han allt till Jan-Olov, och sen fick Jan-Olov börja ge bort också för att pengarna tog slut. Och så denna Järvsö Anna. Och den beteckning som blir med trollfax, som är en gratis beteckning på grund av att Jan-Olov har hjälpt den här ägaren till trollfax med att få honom godkänd i avel.
Mm.
Och då får han en gratis beteckning med trollfax på Järvsö Anna. Och sen,
ja, det gillar alltså Jan-Olov att få något gratis. Och det var ju, alltså det är fullständigt osannolikt att Jan-Olov, tack vare att han är försiktig med pengar, med utgifter, så tar han den här gratisbeteckningen och så blir det Järvsö fax. Det är ju, ja, det går inte att förklara. Det går inte att förstå.
Det är nästan...
Nej, det gör inte det.
Orättvist.
Ja, eller rättvist. Alltså,
ja. Ja, men nej, det är ju alltså så... När man skriver en historia, eller så att säga, det är inte påhittad, men när man sammanfattar historien på det här sättet och ser detta första beslut av Ingmar Persson, och sen att hästen döps... Alltså Järvsö Anna är ju döpt efter deras mamma och hela, alltså det finns så många parametrar i detta. Och sen Järvsö Fax då, som sen skriver sin saga, som ju är helt, den men är ju helt otrolig.
Järvsö Anna, det är väl, de kommer väl från Järvsö pojkarna där, Persson.
Mm.
Liksom Lillbabs.
Ja, precis.
Och det avslutas alltså, eller avslutas gjorde det väl inte, men på en scen på Rondo av alla ställen.
Vad tycker du om det här avslutet, Jan-Olof?
Ja, det här är helt enormt. Helt enormt alltså. Han har varit med om mycket, men att han skulle få komma på galan efter 12 år, det trodde jag aldrig.
Det är inte många hästar som skulle bete sig så här coolt.
Men han är helt underbar. Det är en fantastisk individ. Och fått träna och tävla med den här hästen, det har då varit... Helt fantastiskt.
Vi tyckte att han var värd att få komma in.
Ja, det tycker jag också. Men att han skulle komma här på galan, det trodde jag inte.
Vad händer nu då? Ska vi låta honom gå ut eller?
Ja, det får jag göra.
Ja, vi gör det.
Och tusen tack allihopa. Och han, jag tror säkert han kommer att förvalta det här diplomet på ett bra sätt.
Oj, nu vill Jens faktiskt gå hem.
Ja, vi har ju fått några mejl, några svar på vårt upprop. Vad minns du helst av Järvsö Fax? Och det var väl några som minns det här besöket på Rondo mest.
Ja, faktiskt. Jag har fått flera stycken bara, ja, sms och till och med att det här måste ni ha med.
Anders Lind, före vd på Solvalla, och Jan Timonen tillhör dem.
Ja, som ändå nog har garderat Järvsö Fax en och annan gång i onödan.
Alla gånger.
Och så framförallt Åsa Elmroth, som jag hörde av sig också. Hon var ju verkligen mitt i smeten, vilket ju hörs väldigt tydligt också på den inspelning som finns, där hon försöker fäkta sig fram med sin mikrofon eftersom alla vill fram till, ja, Järvsö Fax.
Det var alltså när han dök upp i baren på Rondo under en hästgala.
Han såg lite när han kom in där, så såg han ut lite sådär att ja, ni får väl titta på mig en stund. Med huvudet högt och ja, lite halvdivigt sådär.
Är det inte märkvärdigt med bra hästar? Vi tror oss kunna se att de vet hur bra de är, att de är stjärnor och uppträder som divor. Men just det här att visa upp sig, att segerdefilera, att stå i en vinnarcirkel, ja. Mm. Det där kommer vi aldrig få något riktigt svar på, tror inte jag.
Nej, jag tror jag.
I alla fall under vår levnad.
Vilka är det? Det är, som har funnits med i sådana här sammanhang, funderade vi lite på igår. Varenne var ju med i en stor tv-show i Italien vid tillfällen. Frances Bullvack har väl varit med i Hylands hörna?
Ja, eller om det var det verkligen Hylands hörna på den tiden? Var det inte Karusellen?
Okej. Det var Lennart Hyland i alla fall.
Ja, det var hos Hyland, ja.
Och i tv.
Absolut. Inför många miljoner, det var ju på den tiden, fanns det bara en tv-kanal och egentligen ett program när Hyland var i fart.
Ja, visst. Hade vi någon mer?
Rex Rodney fick ju faktiskt besöka den norska ambassaden efter sin elitloppsvinst.
Ja, det är ju coolt.
Den norska, jag sa väl norska, inte ryska. Norska.
Ja, det tror jag.
Så att, och det finns säkert på lokal nivå.
Möjligen, men ändå möjligen, det är ju, man måste upp där liksom för att få befinna sig i dessa.
Och sen, alltså, Järvsöfax har väl varit med på Stockholm Horse Show. Och framförallt, och det är mitt bästa minne av Järvsöfax, det är ju högvakten. När Jan-Olof fick vara med i paraden där i sin elegant kavalleriuniform. Mm. Det var ju ett läckert att se, alltså. Jag såg det på tv. Det var oerhört läckert. Han har vunnit så många lopp så man kan inte komma och säga att just det loppet, även om det är i Oslo.
Nej, för mig är allt en enda smet liksom. Jag kan inte...
Nej, Eto. Bara Eto.
jag kan inte komma på ett enda specifikt ögonblick faktiskt från lopp.
Hur många raka var han? 42.
Som mest. Mm. Och sen hade han ju 30 vid något tillfälle och 25 vid något tillfälle, tror jag.
Men som sagt, det är ju få som får uppträda inför en annan publik som just Järvsöfax har fått ut. Kan vi komma på någon? Folk ute i stugorna vet väl säkert andra hästar som har fått vara med om liknande händelser. Då får ni gärna mejla oss, naturligtvis.
Ja, podcast.hotosport@gmail.com mejlar man i
så fall. Nu blev det ju det här frånfället. Alltså det var ju ganska makabert när tidningar i söndags passionerade ut att Järvsöfax ska avlivas på torsdag. Det kom väl från Trav och Galoppnytt, och jag tycker faktiskt Trulske Pedersen som är chefredaktör där brukar vara en förståndig man. Men här var det ett övertramp, ett etiskt övertramp. Vad fanns det för skäl att avslöja detta i förväg? Men jag vet ju, journalister är klåfingriga, jag kanske har gjort detsamma, det vet jag inte. Sen tog ju då Jan-Olof och hans närmaste ett väldigt klokt beslut att ändra på den här sista stunden så att de gjorde det i måndags. Det var ohållbart att vänta till torsdag naturligtvis.
Nej, jag ska vara ärlig och säga det att från den här tiden, det var ju en lång tid, alltså 10 SM i rad och sånt där. Det är ju, men man minns, vi fick någon sån kommentar också på Twitter där att det var någon som mindes alla gångerna hade garderat Järvsöfax. Och ja, mycket kring Järvsöfax handlade ju också om spel. Han har ju liksom myntat det här med att det, när man pratar om en stor favorit så pratar man, det är en stor favorit i Järvsöklass eller Järvsöfaxklass. Mm. Man jämför ju med hur otroligt stor favorit han var så många gånger. Och ju, ja, han förlorade väl någon gång, men han vann ju i princip jämnt. Men hur många gånger man garderade, hur man tänkte, det känns lite tråkigt idag att prata det här speldelen, men det var i min värld där och då, det var väldigt mycket fokus kring det. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt idag när man ska försöka minnas det sportsliga. Sen finns det ju en massa sportsliga grejer och, som man kan komma ihåg. Men som sagt, det är så många lopp. Han var ju så otroligt bra. Det jag egentligen kan säga att jag tycker jag minns. Om man bortser från det här världsrekordloppet då i Gävle som ju i sig var. Det kan man ju minnas också, det gör jag ju. Men det var ju hur han rörde på sig. Alltså vilken travare han var och vilken utstrålning. Fotografen Mia Törnberg la ju ut en bild. Hon letade i sitt arkiv igår och plockade fram en vinterbild som hon hade tagit på Järvsöfax. Som ju var i sig en fantastisk bild. Vi retweetade den på Twitter där på vårat Trottosportkonto också. Men en sån här fantastisk bild. Och där ser man ju den här Man ser ju steget redan, eller där i snön också. En otroligt vacker häst. Det är nog det jag minns med. Alltså, han var ju så oerhört speciell, skapad för att springa fort. Och han är naturligtvis unik.
Så då årets kallblod 10 år i rad, var inte 12 år i rad?
Ja, han var SM 10 år i rad.
Ja, så var det.
Alltså, och det är helt otroligt alltså, det också.
Jag tror alltså att det här är folkets häst, den största folkets häst genom tiden. Han blev årets häst 3 år i rad där, 2003, 04, 05. Och i alla fall ett av åren så var Gide Palema självskriven som årets häst. Men även den gången var Järsefax. Och det berodde på att folket var med och röstade och älskade just denna häst.
Mm. Han vann ju alltså på 20 svenska banor, inklusive Jägersro. Han var ju överallt. Och sen var han
Olof, i Finland. Men Olof i sulken. Nästan alltid. Jorma körde väl ett par gånger.
Ja, det kan nog vara så. Jag minns
Lars,
inte riktigt
jag
det.
Tror, jo, jag tror Lars Lindberg körde en gång och då galopperade han. Då. Men Jorma vann nog några lopp. Jorma är ju...
Jorma har kört alla hästar.
Ja, bara en också.
Ja.
Ja, Jorma har vunnit 3 gånger. Ja.
Han var den enda som körde Nili Lobel förutom Jorin Takte. Han har kört alla.
Jorma körde 3 gånger obesegrad med Järvsefax och sen Lars Lindberg som körde galopp som du sa en gång. Och sen är det faktiskt så, sen är det Jan-Olof Persson, men sen är det också Mattias Johansson som körde premieloppet 1996.
Ja, så där ja. Det är snyggt.
Alltså, nu gick Järvsefax bort, han ska begravas inom minneslund hemma hos Jan-Olof. Som säkert blir en fin ceremoni. Men han kommer ju leva länge, 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 länge. Långt efter att vi har gjort vårt på den här jorden. Alltså han har ju 50, han har lämnat 50 miljonärer.
Ja, ja det är otroligt vilket avtryck sen. Ja.
Och det kan bli några fler för några tävlar ju håller på att tävla igen. Och som morfar och farfar och mormor och farmor. Vi kan hålla på hur långt som helst. Alltså, Järvsefax kommer att finnas på något sätt i alla tider.
Det har inte blivit mindre rörigt runt på Balchen-utredningen den senaste veckan.
Tycker du inte? Det är väl klara och tydliga besked hela vägen.
Är det?
Ja, de är ju i slutfasen nu.
Ja, just det.
Det är snart klart.
På tal om det, jag har faktiskt kan ha ett datum på det.
Jaha.
Kan vara så att det kommer på måndag den 26 oktober. Har jag fått in.
Kan vara så. Det kan vara så att det kommer den 26 december. Nej, det går inte.
Nej, men det måndag kan det vara dags.
Den senaste saltomortalen här med dataintrånget.
Alltså, ja, man vet, det är återigen, man vet inte var man ska börja och sluta i det här. Liksom. Det är så invecklat alltså, och innästlat av detta ST så att man vet inte riktigt var man ska ta vägen.
Jag tror det är min enfall att man anlitar en konsult utifrån en jurist eller från en ansedd juristfirma, advokatbyrå för att utreda vad som har hänt och vad ST har gjort för fel och vad eventuella tränare, köpare, säljare gjort för fel. Istället har man tydligen anlitat en spionagent.
Ja, du skrev ju lite på skämt tror jag på Twitter. Är det privatdetektiver de har anlitat? Ja. Men det är ju lite så. Det är ju en privat detektivbyrå som sköter det här.
Ja, det är, utan att vi vet så mycket, utan något anseende som man har märkt av i alla fall. Vad är det för företag?
De som driver i alla fall den här ena av utredarna som förekom exemplet här med dataintrånget hos Sulky Sport då ska vi säga, Claes Weidenvall, journalisten. Han har ju en bakgrund som i våldsport och efter det har han då gått över och blivit privat
deckare
inom dataintrång. Så det är de två liksom nischerna som han... Är det tillräcklig nivå, kan man undra?
Nej, det beror på vad avsikten är.
Ja.
Om avsikten är att leta rätt på syndabocken och att skydda ST så har de kanske hittat rätt snubbe. Men om avsikten är att göra en opartisk utredning så känns det som man har missat kompetens i allra högsta grad.
Ja, det är som, vi har ju så dålig insyn naturligtvis i det här, men precis som ni säger, det känns ju som att man har anlitat en person som ska kunna rota och gräva och ta sig in på mer eller mindre tvivelaktiga sätt i olika IT-system eller register, databaser, för att få reda på någonting. Exakt vad är oklart, men man fattar ju verkligen inte vad syftet med det som Claes Freidenvall berättade här nu förra veckan.
Det är, ja, ju, det är så obegripligt.
Det är ju helt otroligt. Ja. Det finns ju inga ord för att beskriva hur oerhört märkligt, hur långt ifrån det här med nervsnittningen ett sånt agerande är. Jag kan verkligen inte förstå vad det är man är ute efter och vill hitta här. Man kan bara tänka konspiratoriska, ganska allvarliga tankar kring vad SD håller på med, och det är i sådana fall det är så fullständigt vrickat bara. Att kolla upp en osund relation mellan Daniel Redén och Claes Freidenvall.
Jag kan bara leka med tanken då att vi säger att Daniel Redén anlitar Claes för att på något sätt gynna Daniel med vad han skriver och vad han publicerar. Vad har det med saken att göra ens?
Vad? Nej, det undrade jag också. Det är inte ett dugg. Men vad är en osund relation? Det kan ju vara både negativt och positivt. En osund relation att han går Redéns ärende, eller en osund relation att han försöker att få Redén fälld. Jag förstår inte.
Nej, den är ju omöjlig att förstå. Det går ju inte att förstå. Sen travsporten, om ST plötsligt har intresserat sig för osunda relationer mellan journalister och hästägare, travtränare, uppfödare just nu. Det kan man ju ha, det vet vi ju alla som håller på med det här, att det är ju så speciellt med travsporten att travjournalister äger hästar hos de tränare de är tänkta att bevaka. Det är klart att det finns osunda relationer i den meningen, men jag menar, det fattar man ju att det har ju ingenting med den här frågan att göra överhuvudtaget. Det är en helt annan fråga. Om nu ST vill engagera sig i den frågan, det lär de ju aldrig göra.
Oavsett, det lär de inte göra. Oavsett om det är ett lagbrott, det här dataintrånget, om vi får kalla det så eller inte, så känns det obehagligt, olustigt att en utredare konsulterad av ST sätter sig och rotar i Claes Freidenvall, som ändå är inte ålderman, men en senior reporter i dessa sammanhang, har varit med länge och varit chefredaktör för SCs egen tidning Travronden och har väl ett gott anseende
med tanke
på hans långa karriär.
Det är ingen som, det är ingen som är känd för att höfta.
Nej, verkligen inte. Det känns det är typ man är pensionär, som man har slutat med den där travjournalistiken. Annars hade man ju sovit dåligt om nätet när man får en sån där privatdeckare rotande i ens mail och så vidare.
Ja, jag är faktiskt förvånad över att inte den här, det kanske visar hur liten travsporten tyvärr har blivit, men det här är ju en nyhet som borde ha beretts plats på större tidningssidor än internt inom travet.
Ja, sannoliken.
Det är ju, jag menar, tänk om något liknande, hur man nu ska hitta något liknande i säg fotboll eller i ishockey.
Ja, visst.
Det visar att man sett Hockeyförbundet har varit och rotat i Johan Svenssons dator för att ta reda på hur han kan få reda på, inte vet jag, övergångar för alla andra eller något. Jag har ingen aning, men det är så otroligt sjukt. Och den här utredningen, när de nu presenterar den, hur ska vi kunna tro på det som står i den?
Ja, Claes Lundell skrev ju på sociala medier, för ordförande på Jägersro, även vice ordförande ST, att oavsett vad man kommer fram till så kommer beslutet eller den kommande domen att devalveras tack vare de här utredningsmetoderna, eller på grund av.
Du sa, Magnus, att vi vet inte så mycket, men vi vet så mycket i alla fall att, och det skrev jag också i en blogg här som jag faktiskt publicerade i helgen, att det har sagts på SD, det har jag med 100% källa på, att de målsättningen är att sätta dit, det är liksom uttryckligen order på det, att vi ska sätta dit Daniel Redén. Alltså det går liksom inte att det går inte att ta in alltså.
Då kan man ju utgå från att uppdraget för den här privatdeckaren är tydligt. Mm.
Ja visst, jo, och det är det jag menar med att man vill inte tro, men det är precis som du säger, Henrik, det är ju klart att det är ju bara i den riktningen. Det finns ju ingen anledning att betvivla att de har sagt så och har den inställningen när man ser dels hur lång tid den här utredningen tar, och det som kommer ut kring den är ju väldigt märkligt. Ja, det går ju inte att låta bli att tänka tillbaka på den här helt osannolika grejen att man testar att skriva in en sak i sin databas angående det här med att Propulsion var tillfälligt i Österrike. Av alla hästar man gör ett, någon slags prov med, så väljer man Propulsion. Det är fullständigt självklart att man ville kolla någonting där också.
Det var bara en slump, en ren slump.
Ja, precis. Det var bara en slump. Nej, det, är alltså, det finns så mycket i det här som är... de är naturligtvis, jag höll på att säga ett fult ord, jag säger inte det då. De är helt enkelt livrädda, säger jag, för det här. För det är självklart så att det är ett antal personer på ST de kommer att tvingas ta ansvar i vilket fall, hur de än försöker utreda det här. För det tvivlar jag inte en sekund på. Men de vill ju uppenbarligen inte riktigt att den här utredningen ska berätta precis hur det är.
Och Maria Kron då motsade ju sig dessutom de här uppgifterna. Det var ju ännu mer kanske anmärkningsvärt. Finns det någon anledning för Claes Weidenvall att fara med osanning här? Dessutom har jag ju bildbevis liksom. Alltså,
det är ju som jag skrev på Twitter där, att om man har trampat i klaveret ska man stå still.
Ja.
Det är ju typ exempel. De har ju gjort en groda. Ligg lågt. Åtminstone ligg lågt.
Att tiga är guld, att tala är silver, är det så det heter? Här borde nog Kron legat lite lågt. Och det, alltså det var ju mycket märkligt som hände. Det var det lördags där hon satte sig och skrev.
På kvällen kom det ut i alla fall.
Och helt plötsligt så visade då Travronden intresse för detta när Kron väl hade formulerat sitt svar. Travronden som ägs av TR Media, där Maria Kron faktiskt är ordförande.
Styrelseordförande, ja, precis.
Ja. Ja, vem skriver det boken? Jag ställer mig frågan, vem skriver boken om Propulsion Gate?
Ja, jag tänkte på det. Vi pratade ju om det lite förra veckan, jag och Henrik, kring det här med att i alla dessa år har man ju diskuterat kopplingen mellan Travronden och STC som det hette förr, men ST som det heter nu. Och det här med att ronden har en beroendeställning i förhållande till SD. Men man på något sätt har det aldrig varit... Det har diskuterats, men det har väl aldrig riktigt varit ett sånt problem som det plötsligt blev nu. Här är det ju, blir det ju oerhört flagrant att ordföranden... Det blir verkligen inte bra här.
Men anledningen till att så många samtidigt försvann från ronden, det var ju ett... Vad ska man säga, ett personalskifte för några år sedan när väldigt många av det gamla gardet lämnade. Det var ju att ledningen uttryckligen på ett möte till och med förde fram att det inte längre var fritt att göra vilken journalistik som helst. Det var ju, i synnerhet var det ju Lasse Dahlgrens blogg då som stängdes ner på grund av detta.
Man kan ju säga att genom åren har ronden haft starka chefredaktörer med Bosse Fransson, Peter Kassensson, Freinevall, som har stått upp för journalistiken och stått upp för sin produkt. Jag vet inte hur det är idag faktiskt. Men det du säger nu, Henrik, är ju illavarslande. Det är okej, de får väl vara en förbundstidning, men då ska man också tala om det, att vi är en förbundstidning åt svensk travsport.
Ja, för det låter ju från nuvarande ledning att man... Ja, det är vackra ord liksom, hur viktig de tycker att den oberoende...
En av världens viktigaste tidningar, om jag förstår.
Ja,
att jämföra med New York Times och sånt.
Det som GV brukar uttrycka, det är mycket sorgesamt alltihop.
Men nu, nu har vi har skällt väldigt mycket på ST.
Vi har inte skällt, men vi är ganska tråkiga just nu. Vi får bytas på, vi måste ha lite roligt.
Ja,
lite
nu...
Jag tänkte återkoppla lite grann här och sträcka ut en hand till ST med anledning av det här den tråkiga nyheten kring Järvsöfax. Då kom jag fram till att märkte jag ett problem som travsporten har, och det är ju att hur tar man till sig Järvsöfax nu? Det är ju många år sedan han gjorde sin sista start där på Romme. Hur återupplever man Järvsö faktiskt? Ja, man går in på YouTube och har man tur har någon lagt ut något skruttigt, blurrigt filmklipp från något av de 200 drygt segrar han tog. Men det är väldigt svårt att återuppleva svensk travsporthistoria genom de stora lopp och de stora hästar som ju finns någonstans. De här loppen finns ju rimligen i något arkiv hos, om det är Kanal 75 eller något. De borde ju gå och hitta i ett historiskt lopparkiv.
Du vill säga alla...
Det borde Svensk Travsport kunna skapa.
Ett öppet arkiv för alla SVT Play.
Det går ju inte ens att hitta en elitkamp. Nu ska jag säga, jag har inte letat ihjäl mig, men jag har också sett några som återkopplat till oss på Twitter. Men det går inte att hitta någon av de här elitkamperna. Det finns för lite. Så att här sitter jag, ST. Ni, hör av, jag kan tänka mig att jobba lite gratis och så lägger vi upp det här. Mm. Att gör travsporten tillgänglig så att vi kan minnas de här lite Legolas, lite Victor i Tilly och sånt. Så att man inte måste förlita sig på YouTube-konton som ju då och då försvinner och så finns inte de här loppen kvar. Här har ni världens läge, ST.
Eftersom vi nu har pratat, eller varit lite elaka som du sa, om travronden, så kan vi väl säga, berömma dem också, att de igår öppnade de alla artiklar de hade om Järvsöfakt som man kunde läsa gratis.
Mm. Ja, jättebra.
Ja, men i de lägena är de jättebra. De fångar upp bollar som just flyger. Det gör de ju väldigt gediget. Men det egna grävandet och det liksom egna nyheterna, det är det samma med.
Finns det ingen bok om Järvsöfakt?
Jo, det finns en bok. Robert Ockbu skrev en bok.
Just det gjorde han.
Jag har glömt. Jo, den heter Sagan om kallblodskungen.
Bra, den har jag inte. Den måste jag leta rätt på.
Ja, det är en saga. Så det är en godnattsaga som håller många gånger.
Det finns fler, många sagor i travsporten. Och på lördag är det Örebro som har V75. Och från Örebro kommer en viss Express Gaxe.
Nu gäller det att Express Gaxe har lite kvar. Så han kan svara upp här för att nu börjar med röra på sig. Det är Davids Lucky Day som har gett sig iväg. Herr Massedal var dålig i andra heatet förra året. Och jag tycker att Heike Korpe var lite snäll där som inte gick ut och svarade. My Neville plockas ut. En som har mycket kvar här är faktiskt Madison Avenue. Så Ideal de Gachot och Express Gaxer Ideal de Gachot som har skaffat sig greppet. Man kunde misstänka det att han skulle kunna klara ut av det här trots att han hade gått i dödens. Det är My Neville längst ytterst. Nummer 3 Ideal de Gachot vinner elitloppet 1980 före nummer 4 My Neville. Och 3 blir nummer 1 Express Gaxer.
Det här var alltså då elitloppet 1980, även om det inte riktigt märktes på Bosse Blomqvists närvaro.
Han måste ha varit, hade han tagit för lugnande medel den, eller var det så alltså? Att det är som ett nollopp på Mantorp.
Jag vet inte, det var väl lite grann så stilen var vid den här tiden 1980.
Och så fick man... Ett tag fick man inte referera sista 100 för då kunde man vilseleda.
Ja, men det var. Lyssnar man på, det här är ju tv-sändningen, och lyssnar man på Lillis Olssons referat som faktiskt var referent på Valla, i alla fall denna elitloppsdag, så han referar inte sista 100 meterna. De får glida i mål bara.
Det är som i fotboll, när de är inom straffområdet måste man sluta prata. Sluta kommentera.
Ja.
Här har vi har ju ett sånt bra exempel på det jag nyss sa också. Express Gaxe. Vi kan ju knappt hitta något om honom heller.
Nej, precis. Jag vill ju se derbysegern. Hela loppet vill man ju ha.
Ja, men visst. Alltså det,
Nej, men han pilar ut ledning där från sitt innerspår. Sen över upploppet satt han och tittade bakåt bara. Gunnar Axelryd med den här fantastiska hästen. Alltså. En av de bästa vi har haft. Som från ett litet stall i Adolfsberg, heter det, utanför Örebro, intog den internationella scenen. Det finns inga sådana idag i svensk transport. Alltså, vi har pratat om det tidigare från Marie Rune Turusson, den här ännu bättre Gunnar Axelryd. Någon byggnadsingenjör som flyttade från Skåne. Jag gjorde en intervju med Gunnar en gång per telefon inför ett lopp på Åby. Kanske att det var Kungapokalen som han vann. Jag är snapphane, sa han. Och då... Jaha, du, sa jag. Vet du vad en snapp han är, sa han. Jag hade ju grunduppfattning om att de stred för danskarna en gång i tiden. Så då fick jag en lång utläggning av Gunnar vad en snapp han var.
Okay.
Han var ju ganska... Alltså han var ju, Gunnar var ju ingen direkt muntig. Han var ganska sträv och torr humor, men det var en skön prick ändå. Va?
Det är sådana som vinner i längden, Lennart.
Ja, men det är ju det. Va? Ja. Alltså, han åkte över till USA och var tvåa i VM. Han vann... Alltså han slog Ideal Gasol och York i Gros Surprise från Bayern. Alltså det var ju på den tiden, slutet på 1970-1980, som vi... Så det var ju han och Pershing och Madison Avenue som turnerade runt. Och jag har en känsla av att han aldrig var riktigt fräsch, hästen.
Alltså. Vad var det som störde? Alltså,
Nej, jag vet inte, men nej. VM-loppet då var... Alltså från spår 7 blev tvåa där. Så kunde han inte starta veckan efter. Kalle Fylking körde väl något lopp i Wien, tror jag det var. Vann försöket, men fick strykas inför finalen. Det var något som störde honom många gånger. Sen var han ju fantastisk. Han kunde galoppera i överljudshastighet, var det kanske inte, men det var ju bland de snabbaste öppningar vi har sett. Och så galopperade han i första kurvan i elitloppsförsök och ställde sig på några få steg.
Mm. Jävla skalle helt enkelt.
Ja, det var en, jag vet inte vad man ska säga. Den där mamman Hollands Mimosa, hon lämnade ju faktiskt bara två hästar, tror jag. Express Gaxe och Speedy Gaxe, som också var en, inte på samma nivå, men ändå en stjärna.
Verkligen. Express Gaxe, som den hette här i VM-loppet hos den afrikanska referenten. Express Gaxe.
Ja. Apropå hylla gamla travstjärnor och släpa upp dem på, i barer på rond och så vidare, så finns det faktiskt en gata i Örebro som heter Gaxevägen.
Det är ju snyggt. Är det, det är väl alldeles i området runt Marieberg också.
Han körde ju rally yngre dagar, Gunnar Axel. Han var en tävlingsmänniska, så flyttade han ju upp dit och var någon byggnadsintervjör, som sagt. Jag tror faktiskt att Express Gaxe, det var, angavs ju inte på den tiden, men när det var de stora loppen, då tog han av skorna, Gunnar.
Okej, det var så. Vi som inte har sett honom, men det har ju du, ett antal, stort antal gånger, vilket fäste allra mest tillfälle för dig?
Derbyt, det var det nog faktiskt. Han var så överlägsen, kolossalt överlägsen. Alltså, så att det, men sen den där andra platsen i VM var också imponerande från ett omöjligt läge, som jag sa. Och Oslo Grand Prix-segern 1980 var väl också något man kan minnas, tycker jag. Men det, alltså, det var en person, hästen var en personlig med sin speciella stil. Sprang ju som en pil.
Eftersom man då var från Skåne från början, var det lite hemmasegerkänsla på Jägersro den där dagen?
Ja, det vågar jag inte svara på, men det är klart att det var en, hela familjen var där i vinnarcirkeln. Och det här, det var ju naturligtvis att vinna derbyt på Jägersro för en ex-skåning var naturligtvis stort, som han gjorde det. Så det var säkert en av Gunnars största triumfer i livet.
Mm. Nej, fantastisk häst. Och
så dressen, den här dressen.
Ja, just det. Har ni sett,
pojkar? Med dubbelkorset på ryggen.
Ja. Som kom någon inspiration från Levesque-familjen, va?
Ja, så var det.
Ja, härlig häst, härlig profil som vi minns med värme, helt enkelt. Fattar ni att vi har kommit fram till bokstäverna M och N? Det börjar alltså sina. Hur är det med ångesten, hur är det med ångesten, Lennart?
Ja, det är, jag funderar.
Jag fick en vansinne igår faktiskt, att jag inte kom ihåg. Jag tror inte jag sa Emma G. Sun på E. Kanske en av mina största favoriter genom alla tider.
Ja, det kan inte minnas att du sa.
Nej, Emma G. Sun. Förlåt mig. Ja, det var på E. Det var länge sedan.
Ja, men nu är vi framme vid M.
Ja. Ska du köra?
Ja, jag vill, alltså, M är en fantastisk lång lista för mig.
Ja, jag hade också många.
Jag vet vilken du kommer välja, så jag alltså, om jag skulle då rangordna de här, så med vackraste namnet, så måste jag nog säga Uno Sveds stjärna Madison Avenue.
Mm. Fantastiskt,
och
fint.
Den var ju med på Express Gaxes tid, var med i många av de här storloppen. Men jag kan Moneymaker, Bernt Lindstedts kungapokalsvinnare. Monolog, Håkan Wallners kriterievinnare. Ja, Mustard kan man ju säga. En som inte ni kommer säga, det är Memento. Uno Sved, stall Saltvins USA-import som vann 51 lopp. Och så måste jag då till slut ha min favorit på M, Moral. Mm. Av det enkla skälet att den har jag fått upp själv.
Ah.
Så bytte bort moral till hockeylirarna Bengt-Åke Gustafsson och Thomas Jonsson. Jag fick ett sto istället, något fölstol. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde med det fölstol, men jag var ganska stolt, minns jag, när jag skulle döpa den här hästen efter Texas och Caroline Pride och hamnade på moral. Tack för mig.
Ja, men vad häftigt. När du sa moral, Lennart, jag kände det klingade ju något i huvudet, men jag kunde absolut inte förstå varför. Men när du nämner Jonsson och Gustafsson,
vita trender. Ja. Han vann fem lopp och sprang in på 100 000. Han var hygglig, men ingen stjärna.
Nej. Jag måste haka på där nu, Henrik. Är det okej att jag tränger mig för?
Kör vi vind.
Ja, nej, men när du säger Madison Avenue, då har vi ju Meadow Road. Mm.
Madison Avenue, det är som ett musikstycke alltså. Det ligger så otroligt bra i munnen, Madison Avenue.
Ja.
Kanske det bästa namnet.
Ja, men sen Meadow Road är också, det var ju tur att han blev så bra.
Ja.
Som jag brukar säga, vissa namn, tänk om de inte hade. Nu hittar jag den här knallhatten, här var förra veckan. Det går ju att hitta dem, men travhistorien skrivs så. Ja. Meadow Road, sådär. Men det var egentligen en parentes. Vi har ju nämnt Molnets broder förut, men jag tar ändå det igen.
Alltid värd då.
Det behöver vi har sagt så mycket om honom. Segerrikaste hästen vi har haft. Dött lopp i och för sig, men dock.
113 segrar, va?
Ja, precis. Sen två franska hästar från tidigt i mitt travintresse, från M-årgången där. Minot du Donchon och Montourbillon.
Oh, de två, ja. Samma elitloppsdag.
Ja.
Världsrekord.
Så jäkla vackert namn att jag kunde glömma den helt plötsligt. Den tänkte jag på häromdagen.
Båda satte alltså världsrekord i försöken. Först. Ja, vilken var först? Var det Minot du Donchon först och sen Montourbillon?
Ja, jag kommer inte ihåg. Jag minns bara hur de såg ut.
Ja.
Rosa hjälm, alltså Montourbillon, rosa hjälm, svart. Mm.
Och jag minns en som knäckte Minot du Donchon i finalen.
Det vet någon där nere i Frankrike också.
Sen har jag Max Flukt, som är ju som jag tycker är ett häftigt namn. Jag är lite förtjust i de här flukthästarna. Det är väl i och för sig ett kennelnamn, så det vi tangerar lite där, men Max Flukt med den här otroligt märkliga karriären, alltså 15 starter på 5 år, och han vann 11 lopp, varav 2 segrar i Harper Hanovers. Det är otroligt kaxigt att ha gjort 15 starter i hela sitt liv och varav 2 vunnit Harper Hanovers. 6 V75 segrar. Mm. Och sen rundar jag av med Miranda Lux.
Ja.
Tränades av Morgan Tivemark och oftast kördes av Karl-Erik Lindblom, som ju faktiskt vann uttagningslopp till Olympiatravet 2000 och fick vara med i det här fantastiska Olympiatravet 2000, där Varenne och General Dupomot stred sida vid sida. Mm. Sista 400 eller till och med ännu mer, alltså Varenne kom där i tredje spår och dundrade. Det är ett sånt oförglömligt lopp, och där var alltså lilla Miranda Lux med. Det hade jag glömt bort.
Mm. Har vi någon kvar till dig nu?
Ja, den börjar tunna sig ut, men nej, jo då.
Din favorithäst har vi sparat.
Ja, kennelnamn eller inte, han måste bara skrikas ut, vrålas ut, frustas ut, älskas ut. Mark Lovell. Det är ju tidernas, jag vet inte vad man ska säga. Mark Lovell, oj oj oj. Men sen har jag några andra också. Ni glömde Mynttorg, detta härliga namn.
Det glömde vi.
Hur kunde vi?
Ja, vem var det som tränade? Var det Nordin?
Ja, det var det kanske under en period, men när man med Elitloppet minns Klären Cederblad, när var det?
Ja, var vi dåligt pålästa, men Mynttorg, det är ju ett härligt namn. Maradja, såklart, får vi väl nästan nämna, va?
Vi sparade den med avsikt i dig.
Ja, faktiskt. Ja.
Mr. Lacken gillar man ju, Örjan Kilstons första stjärna.
Uppfödd bara några mil härifrån på Billingenslutningen av Gerard Lindén. Han är 85 år och håller fortfarande på att föda upp hästar.
Okej.
Okay. Jag måste åka ut till honom, till Gerard.
Ja, jäklar.
Han blev vänkeman för några år sedan. Nu har han bara hästarna och han ger sig inte.
Ta med dig bandspelaren. Få några ord med honom.
Ja, men gör det. Oj, ja. Ah, Mr. Lucken. Ah, gud vad kul att du... Där har vi... Heter han Mr. Lucken eller Mr. Lacken?
Ja, det är väl en sån där kallit diskussion.
Ska jag se om jag kan ställa denna fråga till Gerland.
Ja, verkligen.
Ja, det vill vi ha definitivt ha ett svar på. För det var ett sånt där... Nej, vad kul att du lyfte upp honom. Det var en av mina favorithästar, ja, men de försvinner
i huvudet. Så härligt steg alltså. Fantastiskt.
Nu när du säger detta så måste du alltså i stamtavlan där och kanske i stammorden där till Mr. Lacken så finns, tror jag i alla fall, Montezuma.
Ah.
Montezumas hämnd. Mm.
Ja, snyggt. Snyggt. Mjuka mokasinen. Ja, det är ju fantastiskt faktiskt. En bra häst också ju. Sen en ren nostalgi, men det är inte så tokigt namn egentligen, men det är en ren nostalgitripp för just tiden då jag kom in i travsporten. En inrökt riddarsläktare jag slussas tillbaka till. Totoköerna på snedden där längst ner i byggnaden. Cafeterian längst ner till höger. Utsikten från den fantastiska läktaren. Spänningen som infann sig där och nyförälskelsen i den här sporten. Liksom. Totobongar som flyger och... Boviljan som alltid vinkade upp till alla som satt där uppe när han åkte förbi i segerdefileringen. Som var med i snabbloppen på den här tiden. Mr. Vasa.
Mr. Vasa.
Snabbloppar. Ja. Starten har gått i dagens första lopp. Ja, Larvik på den tiden. Ja, ett namn som tar mig tillbaka till en plats.
Nu lämnar vi M med Mac the Knife.
Okej, ja just det. Precis. Ja, vi har ju bokstav kvar, herregud.
Ja, just det.
Ja. Ja, men då kör jag Naglo. En rejäl favorithäst faktiskt, Naglo. Eftersom vi är i Örebro på lördag. Najo.
Självklart.
Derbyvinnare.
Rune Johanssons kungapokalsvinnare och Rune...
Derbyvinnare väl också?
Ja, derbyvinnare senare. Han spelade 50 kronor, har jag ju berättat, Rune Snoddas där på sin häst. Det var ju inte tillåtet naturligtvis, men det är preskriberat. Den går 90 gånger en sånt där kungapokalen.
Not so bad tycker jag är lite, jag vet inte. Det borde ju finnas på svenska.
Kriterievinnare med Lennart Forsgren.
Ja, just det. Dålig uppträning. Inte så tokig. Det finns ingen som heter. Eller inte så dålig.
Nej.
Ja. Nalle Svansjö är också ett sånt där takternamn från början på 80-talet som man gillar.
Underbart namn. Ja.
Trots att det kanske är den kriterievinnare jag mest oväntade och billiga genom historia, eller i alla fall min historia, Nolte, så tycker jag ändå att han platsar på sitt namn. Och så Noras Bin har jag med också.
Mm.
Shoot!
Lennart, är du redo?
Alltså det är jag. Jag slår ju ett slag för mina kallblod igen. Nordgubben.
Ja.
Han var faktiskt...
Vi måste nämna honom idag.
72 segrar. Och han hade väl otur att vara född i samma årgång som en viss Järvsöfax. Nuncio måste vi nämna.
Mm.
Den läckre Nobel Action. Och så gillar jag namnet Nyhet.
Ja, vet du.
Mm.
Vem hade... Sen då kommer jag... Nyhet, Robert Berg tränade, den startade häromdagen så tror jag.
Okay.
Sen så tar jag det som inte ni minns, som inte många andra minns, Nomenklator.
Ja, läckert,
det var den första häst jag fick äran att köra träning hos Roland Wike på Axvall, skötare var Göte Östlund, och när jag för en gångs skull fick åka ut och köra en långsam tur själv med en häst så blev det Nomenklator. Uppfödd, ägd av Lars-Erik Hovstedt, Solvallas ordförande i många år, STCs ordförande i många år. En synligen vänlig och respektfull man som jag såg upp till under många, många år. Den där hästen, Nomenklator, var lite osäker, gjorde 110 starter och han 10 lopp. Han blev faktiskt pappa till en häst under tiden han inte var vallack, innan vallackstiden. Och den hette Nomen. Och nu ska ni höra, Nomen, ägdes av en god vän till mig i Skara, gjorde 104 starter och vann inte en enda.
Motgångspodden, eller vad sa jag?
Ja, där kan man ta upp Nomen.
Ja. Magnus Stålberg från Falun.
Ja, jag vill också nämna Nordgubben, just att det slumpar sig så att vi just denna dag hamnar på bokstaven N och får nämna Nordgubben, som alltså första gången han mötte Järvsöfax, då löpte han dött lopp.
Asså.
Så de delade segern i första gången de möttes. Men sen slog han aldrig Järvsöfax.
Det innebär
de
alltså
så många gånger.
Det innebär alltså att Järvsöfax egentligen har bara 200 och en halv seger.
Ja, det har man aldrig diskuterat. Det kanske är något vi ska driva en annan gång. Ja. Nej, men det är ju otroligt det här med att födas. Han sprang ändå in då 5,4 miljoner och vann 72 lopp på 180 drygt starter, tror jag det var. Men att han hamnar då i någon form ändå i skuggan av detta unikum till Järvsöfax. Men det är ändå kul att de första gången de möttes att de delade segern. Ja, det var schysst av Järvsöfax. Han knäckte liksom inte Nordgubben i första mötet.
Han väntade till det andra.
Man kan ju fundera över hur många lopp Nordgubben har vunnit, hur mycket han har sprungit in och man har sluppit. Järvsöfax.
Vilken jävla profil häst hade varit.
Ja.
SM efter SM liksom. Och sen,
ja. Kenneth Karlsson tränade.
Mm. Är det kallblodens Bolets Igor som hade oturen att födas ett väldigt...
Ja, det kan man kanske säga.
illa år.
Hette uppfödaren Per Nordlinder kanske?
Han hette Per Nordlinder, ja. Nordingrå.
Ser jag bara. Minnet sviker mig inte alldeles.
Nej, starkt. Och jag glömmer inte heller, det har nästan alla gjort gissar jag, men inte jag, Nisse på åkern.
Oj, oj, oj. Ja,
det är nästan ofattbart att man kan komma ihåg en häst som gjorde 19 starter, vann 2 lopp och sprang in knappt 42 000. Men att jag en av dessa 2 segrar tog Nisse på åkern i V5-1 på Romme en gång. Vi hade laddat med ett riktigt starkt V5-system, men vi hade inte med Nisse på åker. Och åker ur på en gång. Och bakom oss
läs på,
det står alltså en dam bakom oss, snett bakom. Åh, Nisse på åken, den vann. Hon hade uppenbarligen fattat något. Hon spelar på namn. Det gjorde inte jag, så därför minns jag Nisse på åken. Jag förstår inte hur man kan. Det är så vackert fast fult på samma gång. En uppfödare som får fram en häst och döper den till Nisse. Man undrar, vem var Nisse? Det måste ju finnas en Nisse.
Nu måste jag då i det här sammanhanget nämna Nisse Blixt.
Ja!
Lasse Lindbergs urstarke utan ison som ägdes av min gode vän Bernt Salin.
Mm. Nisse Blixt, hur kunde man glömma det? Också en sån här fan, vad härligt. Den här punkten är ju så bra alltså för ett sviktande minne att man får lite. Men en som kom fram till slut efter att jag inte riktigt. Jag började leta i på travsport där och hittade ingen häst och jag tänkte vad konstigt, den hette väl så. Men jag letade efter en Nelly Viking och det var ju fel, det var ju Nillan Viking såklart. Ja. Stighås, en sån där också tidig häst i mitt förhållandevis i alla fall tidig. Mysigt fint sto. Och sen hade jag hade något så bad, ja, så den tar vi bort. Och sen är Nahar ändå.
Ja.
En lite märklig karriär som börjar hos Håkan Eriksson och sen är riktigt framgångsrik hos Per Lennartsson, men sen får det stora lyftet då när han går till Robert Berg och vinner elitloppet.
Vi får ju en del mejl om, vi glömmer namn naturligtvis, eller glömmer avsiktligt, stoppar undan. Vi fick väl något om Giggle Lepp.
Ja, just det.
Det var ju en häst som vi inte skulle kunna komma på i det här namnracet, men det var ju en speciell historia. Han var ju på väg till slakthuset när Göran Kristiansson som skulle köra hästen dit förbarmade sig över honom. Tyckte han såg något som ingen annan såg och köpte den där för slaktpengar. På den tiden fick man betalt när man skickade hästar till slakt. Det tror jag inte man får nu. Och just den här mejlaren åberopade ett lopp på Axvall.
Under en storchampionathelg var det?
Ja, och det var ju en han hade vunnit några lopp innan, nu fick han då vinna i V75 och gjorde det som favorit, men det var ju en oerhörd karismatisk vinnare med tanke på hans bakgrund och den här ägaren då, Göran Kristiansson, som också tränade, han fick ju ett fullständigt glädjefnatt där i vinnarcirkeln. Mm. Så jag förstår den här vår mejlare att han just tog upp den här Giggle Lepp.
En profil verkligen när den...
Men tyvärr så blev det inte så många starter till. Han vann V75-finalen veckan senare och gjorde ett antal starter till, men skadorna kom väl tillbaka.
Mm. Kommer på Harper Hannovers vinnaren Nenda mitt i ögonblicket här också.
Vi kan hålla på ett par timmar och fundera och så kommer vi på nya namn hela tiden.
Så kan det vara. På lördag körs ju landets näst största tvåringslopp, Svampen, utanför V75. Rätt eller fel?
Ja, det har jag inga synpunkter på faktiskt. Man tittar, det var ju några hästar som kanske har gjort ett par starter bara. Sen kan man naturligtvis då säga att man tog in hästar på V75 som inte hade startat i Monté förra veckan och så vidare. Eller på Åby då. Men att Svampen lades utanför kupongen har jag ingen... Varken bu eller bä.
Jag tycker det är skittråkigt. Jag tycker det ser jätteroligt ut loppet. Så här, tvååringar från olika håll av landet och nu ska de mötas. Och... Jättespännande ju. Men ja... De tyckte att det var roligare med två stycken diamantstorlopp.
Ja. alltså den här gången fick sporten förmodligen ge vika för spelet. Och förra gången var det tvärtom. Då fick spelet ge vika för sporten. Om man nu ska ha något motsatsförhållande. Men okej, okay, jag kan hålla med. Jag har inte tittat på vilka som startar. Och
det ser
sådär
öppet ut också. Väldigt intressant. Men så, det är inte jag som...
Ja, det är ju... Det är ju verkligen ingen, utan att ha läst in mig på årets tvååringskull, men det är ju inte så att man ser att det är någon Järvsöfax-klassfavorit direkt. Så som ju brukar vara skälet till att man lyfter ut storlopp från V75-kupongen. Här är det antalet starter man kan diskutera naturligtvis.
Det finns väl någon sån parameter, men det måste ju kunna göras undantag när det görs undantag om andra saker i...
Ja, det kan man väl verkligen tycka.
Men.
Det är lite pikanta var ju att Örebros förrätta sportchef Claes Broberg heter han väl. Numera jobbar på STC och var en av handläggarna då när de här loppen skulle fördelas i söndagskväll.
Mm. Ja, det är lite rolig detalj.
Jag tror att om han varit sportchef på Örebro så hade han föredragit Svampen, ett av deras största lopp. För ett diamantstort försök.
Mm. Ska säga det att förra året så var det ingen V75-omgång alls när Svampen kördes. Då kördes det på en söndag under en GS75-omgång. Så att det ska vi ändå ha sagt. Ingen har någon uppfattning då vem som vinner det här.
Eftersom det inte går på V75 så kan vi strunta i det.
Så hoppar vi över det. Precis.
Det slår mig en parentes som jag nämner det nu. Vi har pratat om hästuttal och sånt där. Jag tittade om på Europaderbyt och noterade att de lopp som ligger i lopparkivet på ATG där det är en engelsk referent där. Och inte ens en engelsk referent uttalar namn som man tror är på engelska för Ultion Fass.
Ja, det var intressant.
Det var ganska märkliga referat överlag där. Det var ett ganska dåliga referat. Det var mycket bara nummer, väldigt få hästnamn, men ja, det var en parentes för att nämna Europa Derby.
De har ju någon engelsk version där som Svenska Spel visar på sina kvintellopp. Det är samma referent då.
Dante Golgiti gör väl sin första riktigt stora lopp, va? När han kör Al Pacino här, stallets andra häst får vi väl tro, på lördag där. V75-omgången i annars då?
Örjan Kihlström, säger jag då.
Ja.
Den här veckan. Det känns som att Örjan kan få segerdefilera många gånger. Inför hyfsat, inför lite publik, va? Eller hur är det nu? Har vi restaurangen öppen numera på V75-dagarna?
Ja.
Ja, jag var på Axfall i söndags. De fick ta in 250 på restaurangen. Vi var 50,
ja,
cirka.
Ja, det blev alltså... Vad hände med den här rusningen till banorna?
Nej, den...
Som vissa hoppades på.
Nej, den kommer inte att uppstå för den. Alltså det, att man sitter inlåst i restaurangen. Man får inte gå ut. Alltså jag är travbesökare som gärna vill gå ut och se lopp och kanske gå en sväng till stallbacken. Men man var isolerad.
Ja, ändå intressant att det inte kom mer än att man inte kunde fylla upp mer än en femtedel när det äntligen öppnas upp då.
Så där var det 30 VIP-avdelningen, det var någon företag som hade något där. Alltså jag pratade med Lars Ågren, sportchef på Axfall. Han var nog lite besviken över att det bara var 50. Och dessutom frågade vi hur många hästar som var representerade. Och det var väl 148 som startade och sånt där, och 6 hästar var representerade på restaurangen.
Oj då. Vad var din totalupplevelse av besöket, Lennart?
Det har jag just sagt, va? Sitta isolerad är inte min grej.
Nej.
Jag vill gå ut och röra på mig, titta på loppet, gärna ute, höra, höra eller uppleva atmosfären.
Alltså nu är det ju... alla dessa åsikter om vad man får, borde få och inte få är man ju trött på. Men att vandra ute på publikplatserna på en travbana, det borde vara bland det mest ja, ofarliga man kan tänka sig.
Ja, man kan, det är mycket man kan tycka i det här. Ja. Och nu var det som det, med det som det är, och det var inte i alla fall. Och det är liksom 50 personer, blir ingen riktig stämning. Eller också var det kanske att så ingen av de här 50 fick in någon vinnare, för det var aldrig någon som jublade och applåderade och sånt där. Vi satt där tysta.
Det var det jag tänkte komma till, just detta då. Men jag tror ändå som sagt att på lördag så kan det bli de här tysta applåderna, alltså i alla fall de som inte hörs genom glaset på restaurangen då, ut till Örjan Kihlström. Han har väl åtminstone 4, tror jag. Han blir favorit i 4 lopp. Han kör väl i alla lopp utom...
Ja, men, Magnus, tala om...
Inte i Express Gaxes lopp heller.
Tala om vilka som vinner istället för vilka Örjan kör.
Ja, då tar vi dem rakt upp på det. Jag tror att han vinner V75-1 med nummer 10 Cab Lane. Jag tycker det är stor skillnad på Cab Lane och övriga i loppet. Bakspår förvisso för Örjan, men det spelar ingen roll. Han vinner med Cab Lane. Och sen tror jag att det är spets och slut i V75-4, klass 2-försöket över 1609 meter. Prime Lini har nummer 6, gör debut över kort distans. Det tror jag inte spelar någon roll. Han är startsnabb, han blåser till ledning och sen är det slut.
Vilken...
Där har vi två spikar.
Ja, vilken ska du byta den här veckan när du väl kommer med ditt andelsförslag på lördag? Nu, i lördag sa du ännu en. Då bytte du Milligan School till Heavy Sound plötsligt.
Ja, och vilken feeling jag fick för Heavy Sound under slutet på veckan. Ja, men har man sett ett konstigare lopp? Får jag bara jag uppehåller mig i 30 sekunder kring det. Hur ofta ser man loppets favorit inte gå ut och svara attack på sista bort eller långsidan? Man fattar att Kenneth Haugstad trodde att nu går Ulf Eriksson ut med Milligan School. Han tar upp Heavy Sound och så händer ingenting. Och så får Heavy Sound ta om och gå själv i tredje spår och går så bra som han gick. Det var snopet för många, tror jag.
Ja, det är som jag sa förra veckan, man blir inte klok på den här Milligan School som är ute igen för övrigt.
Ja.
Ja.
Sluta nu med era torskpångar. Vi går vidare, så det går inte att hålla på och älta vad som hände eller om. Kör vidare bara.
Ja, det var, jag har inget mer att komma med. Två spikar. Jag kommer inte att byta någon av dem till lördag, Henrik. Du kan vara lugn.
Okej. Vi väntar med spänning på mejlet från ATG. Jag vet att jag lovade på Twitter att vi skulle dra en lista över vilka hästar som har gjort flest starter i historien. Och antalet segrar också. Eftersom vi tog upp Karpen förra veckan. Men vi blir så långa här nu. Vi får skjuta på det till nästa vecka. Vi lovar att vi kommer tillbaka med en fullkomlig lista då. Europaderbyt. Ska vi säga någonting om det till slut? Det blev alltså... Platt fall för EQRD och ny succé för Robert Berg med Power den här gången då i Europaderbyt.
Ja, det där, man kan ju använda den gamla klyschan som Olle Goop. Trav är trav.
Ja.
Och lika...
Vad hände? Alltså att,
vad hände? Och när man tittar på det igen så är det något som stör Power EQRD. Och det är klart att stå där ägarna var där och stå där, sitta eller stå där och bara räkna in segern egentligen och så. Kommer den där förödande galoppen. Det är snöpligt, som någon sa.
Ja, efter då har betalt den här insatsen för att överhuvudtaget få vara med och sen så...
Ja, de pröjsade 200 000 för att få vara med. Det fick väl om det i försöket då, men de där 2 miljonerna, eller vad det var i första, var väl inräknade.
Mm.
Ja. Men det ser man. Allt kan hända.
Allt kan hända, och ja, man... Robert Berg hade ställt i ordning igen och han har ju...
Ja, det visade hästen veckan innan eller på Sankt Eddie, men ja, den rätta flyten. Han sa ju efteråt att jag satt i den perfekta positionen, det var tredje invändigt. Det gäller att ha lite tur. Örjan satt väl och såsa lite kanske.
Skulle det varit Magnus Ljuse som vi sa?
Ja, kanske. Han har varit lite tuffare. Men ja, så är det. Trav är trav.
Väldigt mörkt där på den lilla banan. Det är konstig stämning över det. Helt iskallt faktiskt.
Ja. Och så fick väl de slå igen där. Det kom nya besked i Frankrike att ingen publik fick komma in med på restaurangen, tror jag. Samma dag. De stängde ju ner. Hade de vunnit hade de inte kunnat fira segern, för de stängde ju krogarna 22, tror jag.
De fick dricka champagne i stallet där, sa jag, Robert Berg och ja, sköta en och de till.
Det kunde de gjort ändå.
Det var ju ett, ja, det var ett speciellt lopp det där. Och för, alltså avslutningen väldigt speciell. Som sagt, Ecurydé där, var många, jag läste på flera håll att det stod att han galopperade med segern klar, men jag vet inte.
Jo.
Då såg man inte samma lopp.
Jo, han började ju verkligen. Ja, det gjorde, men han hållit sig trav. Han var ju först i mål.
Men det, jo, men han travar ju in på upploppet där, så börjar han ju direkt. Ja, ja. Och det syntes ju att något var fel. Ja. Men oavsett det då, att det var flera hästar som galopperade över linjen, och sen ändå, de var ju liksom hur många som helst som passerade mållinjen samtidigt. Och det var ju oerhört raffinerat. Och jag har inte sett målfotot, men det kan inte ha varit med mycket han vann. Alltså.
Nej, men man såg det, tyckte jag, i sändningen. Men det var väldigt...
Ja, det tyckte jag också, men det var så jäkla tajt.
Alltså, Etos Kronos var bara slagen med en halv längd snabbt. Alltså.
Ja.
Mm. Ja, det var dramatik. Men trav är trav.
Ja, det kan
trav.
Man lugnt säga.
Och hästar är av kött och blod.
Ja, fick du in de två.
Han ska komma tillbaka till Axel Jensens minneslopp om några veckor enligt Frode Hamre. Vi får se hur det blir.
Ja.
Ja, just det. Och nu ligger vägen öppen. Nu ligger vägen öppen för en ny Europas bästa häst också.
Ja, just det.
Och då kommer Brother Bill, som nu äntligen fick innerspår på söndag.
Då ska han visa.
Så vi kan prata om det nästa tisdag, om Europas
då
bästa häst.
Då ska han visa att Brother han är Europas bästa häst, Brother Bill.
Ja.
Vi sammanfattar det nästa vecka helt enkelt, om ni orkar lyssna på oss igen då. Det blev långt det här. Vi tackar för oss.
Jackpot på Rom ikväll. Jag vill läsa.
Ja, vi tackar för oss och hörs vi om en vecka på nytt.
Ha det gott.
Hej då. Hej.
Ha det gott. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.